att vi har fått nåd att komma in i din familj. Du har dragit oss till dig, Herre. Prisar dig för det och lovar dig för det. Tackar vi dig också, Fader, för att du har gett oss nåd att vara med och bygga ett rike här på jorden som kommer aldrig att förgås. Ditt eget rike. Och vi tackar dig, Herre, att mäktiga kungar under historien och mäktiga hjältar har erkänt att det finns bara ett rike som inte förgås. Och jag vill bara tacka dig, Herre, det som ditt folk upplevde stundvis i historien. Det kommer världen att se, det kommer världen att uppleva att det finns ett rike som inte kan skakas. Ett rike som består, ett rike som är full av Guds härlighet, full av närvaro av den som skapade världen, som skapade människan. Herre, tack för den tiden på denna jord när hela jorden ska vara full av din härlighet så som vatten fyller havet. Prisar dig för det och tackar dig för det. Och vi tackar dig för att det ska inte ske genom någon människans duktighet och präktighet och något annat utan genom din ande. Och vi tackar dig, Herre, för att du vill också genom ditt ord och genom din ande undervisa och lära oss hur vi ska själva vara del av det arbete som du utför. Och även när du utför det genom oss så hjälp oss, Herre, att vara instrumenter och inte de som utför själva arbetet, Herre. Undervisa oss, Herre, nu genom ditt ord om det. Och vi tackar dig för att du förmår göra det. Öppna våra hjärtan och låt oss gå härifrån uppmuntrade, uppbyggda och ännu mer beredda att säga ännu en gång ja till dig och till dina planer med våra liv och med ditt folk. I Jesu namn ber vi om det. Amen. Amen. Roligt att se er. Tack för det. Tack, Anders. Hörrni, det är mycket som jag åtminstone tänker på här under de här dagarna och tider. Och som vi som församling går igenom och som vi som Guds folk går igenom. Jag började tala om det här, om Guds närvaro. Och den striden som pågår kring Guds närvaro. Ni som var här har hört det. Och när broder Bystedt lägger de där predikningar på nätet så kan ni lyssna på det. Underbart. De är inte ännu där, men det kommer att bli där, va? Amen. Vad härligt. Jag tänkte fortsätta lite grann i den riktningen. Och om jag säger så här nu. Det är alltid frestelse att försöka stoppa in i en predikan en massa saker som man själv bär inom sig. Men jag ska försöka göra bara så att jag tar bara en portion idag och en annan någon annan gång. Om jag säger så här, när jag reser runt omkring lite och möter folk, oberoende vilket land det är, oberoende vilket sammanhang det är, så har jag märkt att det finns väldigt många trötta kristna. Väldigt många, David Wilkerson sa för många år sedan när han var här i Stockholm att det som han upplevde kännetecknade svensk kristenhet, det var apati. Och ni vet vad det betyder, eller hur? Saknad av viljan och kraft att gå vidare i livet. Och saknad av motivation och inspiration och så vidare. Och då skulle jag våga säga så här att börja med det. Jag tror att det är fiendens strategi alltid varit och alltid är att trötta ut oss. Och när Gud kommer och säger nu vill jag göra något, då orkar inte vi tro och då har vi ingen kraft att gå. Vi kristna och speciellt i frikyrkor, vi brukar säga att det gick genom någon människans styrka utan genom Guds kraft. Saker ska ske. Vi erkänner många gånger att vi inte kan göra något som är bestående, som bidrar till att det riket som vi pratar om ska byggas, utan att det måste vara Guds verk. Trots allt detta så tror jag att vi medvetet eller undermedvetet eller omedvetet gör fruktansvärt mycket själva. Jag vill visa på det här att det finns ett sätt att slitas Och när Gud kommer och säger, nu vill jag göra det som jag har sagt, då orkar ingen mer att tro på det. En av de bästa sätten, jag ska ta en grej idag från Abrahams liv, väldigt känt alltihopa, och nu använder jag lite fackspråk här, så att säga. Jag skrev så här rubriken till predikan. Kom igen efter Ismael. Låter mysigt, va? Varför skulle man säga kom igen nu efter Ismael? Är någon som skulle kunna säga varför? Är det bra titel, tycker ni? Okej? Okay. Varför skulle man säga så till någon? Hör du, kom nu igen efter Ismael. Jo, men troligtvis därför att den som hör dessa ord behöver höra dem, därför att han orkar inte gå mer efter Ismael. Och för att inte nu tala någon fikonspråk här, något fikonspråk, så vill jag säga vad jag tror när Bibeln talar. Och vi använder det, vi karismatiska kristna, väldigt ofta. Använder vi det uttrycket, det här är en Ismael. Och vad menar vi med det? Jo, som jag förstår så menar vi med det att det är ett verk som människan har gjort och inte Gud. Okej? Okay? Det som hände genom människans styrka och inte genom Guds styrka. Och det intressanta är också att det är något som Gud faktiskt inte befattar sig med Ismael. Okej, okay. Så jag skulle våga säga så här att jag hoppas att ingen behöver det här predikan som sitter här. Men ifall du behöver det så hoppas jag att du blir uppmuntrad. Okej? Okay? Bra. Vi går till första Moseboken, till vår fader, tronsfader Abraham. Varför vill jag tala om det här? Jo, därför att jag upplever att vi som församling behöver höra det. Därför att jag tror att vi som Guds folk behöver det här. Och därför att jag tror att hela världen behöver det här. Halleluja! Vilken härlig reklam för en själv, va? Jo, men låt mig få säga så här. Nu ska jag slänga ut ur mig någonting som jag har tänkt på, och jag vet inte hur många av er kommer att se riktigt vad jag menar. Jag ska säga så här. Jag tror personligen att så som trons historia började, så kommer trons historia att sluta också. Med andra ord följande. När Gud tog initiativet att börja förverkliga sin plan och sitt verk på jorden, så gjorde trons fader ett katastrofalt misstag, Abraham. Och han gjorde Ismael. Och Ismael, brukar jag säga, kommer alltid innan Guds verk kommer igång. Det vill säga, människan tar alltid Guds löfte och försöker förverkliga det i mänsklig kraft. Och försöker tvinga Gud att välsigna det. För att hon tror att det är så man förverkligar Guds löften. Så skedde det i början av trons historia. Jag tror att det kommer att sluta precis så. Det, med andra ord, tror jag, hör mig nu, att vi redan lever i en tid då Ismael ännu en gång försöker hindra Guds äkta verk att förverkligas. Det vill säga, mänsklig verk, jag kan kalla det för religion, kommer ännu en gång att försöka att säga, vi kan faktiskt förverkliga det vi drömmer om utan dig, Gud. Och bara du välsignar våra fantastiska påhitt, så kommer det att se bra ut. Och Gud går aldrig med på det. Så, jag tänker så här. Det här är det stora perspektivet, och här sitter vi, några stycken, som jag kan faktiskt gissa efter 37 år av mina egna vandringar med Gud hit och dit. Och jag kan gissa att några kanske befinner sig i den situationen och kan gå härifrån idag utan att bära samma Ismael med sig hem. Amen. Vi går till första Moseboken 15. En tid, första två verser, här efter kom Herrens ord i en syn till Abram. Han sa, frukta inte Abram, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abram sa, herre, vad vill du ge mig? Vad vill du ge mig? Jag går ju barnlös Bort och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sa ytterligare, mig har du inte gett någon livsfrukt, en av mitt husfolk ska bli min arvinge. Abraham är ganska gammal här, jag tror han är 75 eller något sånt. Och han klagar till Gud. Gud har välsignat honom på väldigt många sätt. Men det som Gud sa till honom, han ska göra honom till fader till många, det löftet dröjer. Han säger, okej, Gud, när kommer det att komma igång? Och Herren säger till honom vidare i verserna 4 till och med 6 att han säger så här till honom, nej, det är inte din tjänare som ska bli arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Han hörde honom, förde honom ut och sa, se upp till himmelen, räkna stjärnorna om du kan räkna dem, och så vidare. Och så sa han till honom, så ska din säd bli. Och Abraham trodde på Herren, han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Jag tycker det finns några faser här som är intressanta. Det är alltid fantastiskt att höra ett profetiskt ord, eller hur? Hur många av er har fått något profetiskt ord i sitt liv? I stort sett allihopa. Okej. Hur många av er har fått något ord som ännu inte har gått i uppfyllelse och den är äldre än 20 år? Kära Gud. Här sitter vi. Hur många av er som väntar på dig i 20 år fortfarande tror att det kommer att ske? Inte vänta nu. Inte här uppe, utan hur många av er går med en glöd inom sig. Elden brinner och du är 100% övertygad att detta kommer att ske. En, tack och lov, två, kanske tre. Ja, nu har vi minskat, 3, 4, 5, okej. Nej, men lyssna på mig, vänner. Jag vill bara visa på något här som är mycket intressant. Det är väldigt lätt att höra ett profetiskt ord, det är fantastiskt att höra det. Ja, en av de starkaste profetiska orden, min fru påminde mig i morse, hon ringde från Finland och påminde mig om det ordet. Och jag måste säga att jag sa bara, ja, amen, halleluja, men där inne någonstans så ekar det av tomhet. För att jag ser mänskligt sett ingen chans att jag ska få vara med om det här. Okej, så då går ju, när vi hör det ordet så vi blir väldigt exalterade, vi blir glada, vi tänker nu går det. Kapitel 16, vers 15, vi hoppar lite framåt. Förlåt mig, nu har jag hoppat för mycket framåt. Vi hoppar till kapitel 16, men verserna 1-4. Och Sarai, Abrahams hustru, hade inte fött barn åt honom, men hon hade en egyptisk tjänstekvinna som heter Hagar, och Sarai sa det till Abraham, se, Herren har gjort mig ofruktsam så att jag inte föder barn, gå in till min tjänstekvinna, kan hända ska jag få avkomma genom henne. Abraham lyssnade till Sarais ord, och Sarai, Abrahams hustru, tog den egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham, sedan denne hade bott 10 år i Kanans land, och han gick in till Hagar och hon blev havande, och så vidare och så vidare. Vad tror ni? Tror ni att Abraham trodde, eller Abraham trodde att det här är Guds löftes förverkligande? Vad tror ni? Jo! Självklart trodde han det. Här kommer problemet. Vet ni vad Hagar betyder? Hagar betyder insnärjning och medresenär. Nu lyssna på mig. Varje gång Gud ger ett löfte till oss, personligt eller till Guds folk, så lyckas köttet dra in och snärja in någonting som blir vår medresenär. Och vi kommer att kämpa med det tills denna insnärjade typen dör. Och vi kapitulerar. Och vi säger till Gud, okej, nu erkänner jag att även att jag har trott i 25 år att detta är förverkligande av ditt löfte, så kommer jag efter 25 år böja mig inför dig och ser att allt var förgäves. Det värsta är att det inte bara att vi ska komma dit, utan att fienden då viskar, eller vårt eget kött viskar och säger, det är ingen mening att du fortsätter. Du har ju försökt så ärligt och så uppriktigt och så entusiastiskt och titta vad som har skett. Det är bara att säga goodbye till allt. Okej, syskon, låt mig få säga det här nu. Tusentals människor i detta land orkar inte mer att tro på någon väckelse som vi har hört så mycket om. Tiotusentals. Det har gapats, det har skrikits, det har profeterats. Så jag ser inte att allt var gap och skrik. Det finns fortfarande äkta profetior. Men de dröjer så länge och det är så svårt då att hålla fast vid det. Och vad vet jag när de kommer? Och när man kommer till dem och säger, men hör, vill du vara med om här och satsa lite på att vi ska se någon verkligen? Jag orkar inte, jag har varit med om så många försök. Jag orkar inte mer. Detta är syftet med Ismael. Ismaels syfte är att trötta ut oss. Så att när Guds tid kommer för att löftet ska uppfyllas, då orkar inte vi mer. Usch, ni som kommer nästa gång när jag predikar, då ska ni höra vad som är hemlighet för att detta ska förverkligas. Jag ska inte säga ett ord nu idag om det. Okej, vi går vidare. Vi går vidare till verserna där lite framåt här. Och till kapitel 17. Låt mig bara få säga också vad Ismael betyder, eller vilken betydelse han har. Hon födde Ismael, och jag är övertygad att Abraham trodde att det var uppfyllelse av löftet. Gud sa, från din egen kött ska din arvinge komma, och så vidare och så vidare. Okej, låt mig få fråga så här då. Nu vänner, jag är medveten lite grann vem som sitter här. Vi är en blandad skara, vi har varit med om olika saker, så jag riktar inte där personligen till någon, men jag måste ändå vara frimodig och säga vissa saker, okej? Okay? Hur många av oss har varit i sammanhang och du gav hjärnet och nu är du inte med här? Kanske blivit besviken och kanske förlorat all din entusiasm och kanske har inte mycket kraft kvar för att gå vidare. Hur många av oss har varit med om det? Okej. Okay. Så, lyssna vad som sker. Först är det så att Gud säger till Hagar så här. I vers 11, kapitel 16. Ytterligare sa Herrens ängel till henne. Se, du är havande och ska föda en son. Honom ska du ge namnet Ismael. Därför att Herren har hört ditt lidande. Ismael betyder Herren ska höra. Han ska bli lik en vild åsna. Hans hand ska vara emot var man. Och var mans hand emot honom. Och han ska ligga i strid med alla sina bröder. Okej, låt mig säga några ord mer om Ismael innan vi går vidare. Det som är intressant med Ismael. Varje gång när Ismael föds. Och ännu en gång påminner jag om definitionen. När det mänskliga initiativet föder fram något som liknar uppfyllelse av Guds löfte, men är inte det. Då blir det strid och kiv och det blir hit och dit och det är alla mot allt och alla mot allt. Vet ni varför? Därför att, hör mig nu noga, därför att Ismael måste alltid beskyddas. Varje gång människan föder fram något som hon tror är Guds förverkligande av Guds löfte, så måste människan beskydda det med Guds kraft istället för att låta det vara. Därför att det som Gud föder, det ansvarar Gud för. Det som människa föder, det vill hon bestrida och kämpa. Eller inte bestrida, utan kämpa för och strida för att det ska överleva. Hallå? När Gud föder något och vi följer det, så behöver vi inte vara rädda om det överlever. Därför att det som är fött av Gud, det överlever. Och jag måste citera denna kloka man här, Bystet, som sitter här. som en gång har sagt, och jag kommer aldrig glömma det, vad en herdetjänst egentligen är. Herdetjänst, sa han en gång, om jag citerar fel så rätta till mig, är inte alltid nödvändigtvis att man går före så mycket som att man bevakar det som Gud gör faktiskt. För att jag kan tänka så här, att när vi tror att vi går före för att föda något, så kan vi föda Ismael. Men när Gud föder något, så behöver vi bara vara rädda om det. Men vi behöver inte kämpa för att det ska överleva. Därför det som är fött av Gud, det har kraft att överleva. I Apostlärningar 5, var det bra? Okej. I Apostlärningar 5 så står det skrivet, ni vet om det där, när hela samhället började kämpa mot apostlarna. Och så ser den där kloke överste prästen på den tiden, han säger så här: hörni, lugna er lite grann. Det var några gubbar och grabbar som försökte liksom rädda Israel för en tid, och han nämner några, och de kom 400 stycken, entusiastiska och allt, men de finns inte mer. Om detta är från Gud, eller han säger så här, om detta inte är från Gud, så kommer det dö ut. Men om detta är från Gud, så akta er, för att det överlever både er och allt. Och då tänker jag på den fantastiska principen. Varje gång när Gud föder något, så behöver vi inte strida för att beskydda det. Men vi behöver lära oss för att vaka över det. Amen. Okej, vi går vidare. Fin vandring det här, eller hur? Nu är Ismael född. I kapitel 16, vers 15 står det skrivet att Abraham var 86 år gammal när Hagar födde Ismael åt honom. Nästa vers säger 17:1. När Abraham var 99 år, så 13 år efter att Ismael föddes. Okej, jag fick bara en liten enkel reflektion i morse när jag läste texten. Så här är Ismael 12 år gammal. Det betyder att han är faktiskt myndig i den judiska kulturen. Okej? Kan vi nu ta en parallell bild med det här och säga så här? Låt säga att vi födde något verk här. Vi gjorde vårt bästa, vi tror att det är Guds vilja. Och vi kämpar på, och nu är detta verk 12 år gammalt. Bland oss här i Skogakyrkan. Och så kommer Gud till oss och säger så här. Herren uppenbarade sig för honom i vers 1. Jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var ostrafflig. Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag ska föröka dig mycket. Vad tror ni om ett sånt ord kommer nu till Abraham? Vad tror han? Tror inte han att Gud talar om Ismael och att Gud kommer att stifta ett förbund med det, och bara Abraham håller på Ismael så blir det bra? Visst tror han det. Han har inget annat barn. Men nu kommer det svåra, kära Gud. Vet ni, det där Gud är så krånglig, Gud är så jobbig. Istället för att bara välsigna vår goda viljan och våra goda ansträngande och allt annat, och speciellt om det är mognat till den milda grad att det rullar av sig självt. Ja. Så kommer Gud och ser i vers 10 så här: och detta är förbund mellan mig och din säd efter dig, som ni ska hålla. All mankön bland er ska omskäras. Jag hoppar vidare till vers 15. Och självklart, Abraham tänker, det är bra Gud, allt i linje med det som jag tror. Ja, kära Gud, vers 15, nu kommer det krångliga. Och Gud sa åter till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan Sara ska vara hennes namn. Låt mig bara innan jag läser vidare nämna att Abraham betyder den upphöjde fadern. Gud kommer att ändra hans namn till fadern till många. Låt mig få säga så här. Varje gång vi lyckas med något, så känner vi oss som upphöjda fäder till vårt verk. Exalted fader. Men Gud kommer att ändra hans namn. Och så säger han vidare, Gud, och jag ska välsigna henne och ska också med henne ge dig en son. Ja, jag ska välsigna henne, och folkslag ska komma av henne. Kungar över folk ska härstamma från henne. Här börjar problemet. Men vänta Gud nu. Jag har redan fått en son. Ja, men Abraham, det där var bara insnärning. Någon lurade dig, snärjade in dig i något. Nu tänker jag tala till dig hur det ska gå. Lyssna nu, vänner. Nu kommer det enorma. Och då ser han Abraham i vers 17. Nu ser Gud, Abraham, all din, allt vad du gjorde var förgäves. Men käre Gud i himlen. Tänk om någon kommer av er efter gudstjänsten till Klas och mig. Anders är inte här nu. Och säger, så ser Herren, allt vad ni gjorde hittills var förgäves. Och tack broder för uppmuntran. Halleluja liksom. Eller hur? Men vet ni vad jag tror också? Jag försöker sätta mig in i Abrahams situation. Jag tror att någonstans, om jag nu uttrycker mig som karismatiker, någonstans i hans ande, halleluja, eller i hans hjärta, så tror jag faktiskt att Abraham kämpade ibland, undrade, var det verkligen det där Gud ville? Men han fortsatte. Gode Gud, jag ser precis det där, för tårar kommer i ögon. Jag ser precis vad vi Guds folk gör. Även när det är något inom oss som ser det inte det där, så kör vi på. Därför att vi har så svårt att överge våra händers verk. Och i Hosea kapitel 14 så säger Gud i vers 3. Eller Israel säger själv. Det kommer en dag när vi ska inte kalla våra händers verk mera för vår Gud. Men det är så svårt. Det är så svårt. Och vet ni vad? Jag tror att den Abraham var ärlig så som det bara går att vara ärlig. Och Herren säger till honom, du, tyvärr har du haft kanske lite kul med Hagar, men det var inte det jag ville. Och så lyssna på reaktionen, och det är det här jag vill komma åt idag. Lyssna på Abrahams reaktion. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och log. Ordet betyder han egentligen föraktade, gjorde narr av Guds tilltal. Och han sa så här. Ty han sade vid sig själv, skulle barn födas åt en man som är 100 år gammal, och skulle Sara föda barn som är 90 år gammal. Här är det. Här är den momenten. Syskon. Det är så många trötta. Det är så många trötta Guds barn. Som har slitit sig sönder kring Ismaels sammanhang. Det är så många som sitter även här idag. Och du har varit involverad, och du har hört visioner, och du har hört planer, och du har hört projekt. Och bara du ger ditt liv och din plånbok och din kraft och allt, så kommer du att se härlighet. Och du har bara sett frustration. Och du har bara sett Ismael. Du har inte sett kanske någon gång en smula av något. Men någonstans i hjärtat så ser det. Nej, det var inte det jag längtade efter. Och nu, när Gud kommer. Och han kommer att komma till oss och säga till oss, jag ser att kraften går ut, det rinner ut, och det är bra. Nästa gång när jag predikar så ska jag ta upp det där om Ossa. Ossa, ni minns han som rörde vid arken. Vet ni vad hans namn betyder? Hans namn betyder styrka. Det är därför han behövde bryta Ossa. Och sen valde han tre, David, efter tre gubbar som skulle bära arken. Ni får höra namn nästa gång. Men här står det skrivet. Abraham bara tänkte, nej men Gud, vad är det med dig Gud? Jag är 100 år, jag har gjort mitt bästa. Nu kommer du. Och då står det skrivet så här. Och Abraham sa till Gud, här är det insnärning. Måtte allenast Ismael få leva inför dig. Vet ni vad, vänner? Ibland har jag känsla, om jag får vara nu helt ärlig. Ibland har jag en känsla att vi gör precis som Abraham försökte göra. Vi har våra program, vi kör det, vi hoppas att Gud välsignar det. Och vi tänker, trots att någonstans inom oss så vet vi att det finns något mer. Men vi sliter så mycket så att vi inte vågar överge all detta. Och precis då, när han tänkte... Men Gud, lyssna, jag har gjort mitt bästa. Räcker det inte att du välsignar bara där Gud säger? Lyssna på svaret från Gud. Han sa, måtte allenast Ismael få leva inför dig. Då sa Gud, nej! Och jag ser så därför det är så i texten. Det var inte så där att Gud sa, ja, vi får se. Nej, sa Gud. Men vänta Gud nu. Det är din vän, det är Abraham. Han som älskar dig, du älskar honom, du kallar honom för din vän. Han gjorde sitt bästa i 13 år och du säger bara pang, nej. Jo, säger Gud, exakt så. Och då tänker Abraham, jag är övertygad om jag var i hans ställe. Då skulle jag säga, ursäkta uttrycket, då skulle jag säga, då skiter jag i allt. För att nu orkar inte jag mer. Vad ska jag nu hoppas på Gud? Titta, här har vi gjort massor fantastiska grejer. Och vi får inte att skörda något. Och nu säger du bara, du tänker inte välsigna Ismael. Vad ska vi göra nu då? Ja, Gud fortsätter och säger till honom så här. Nej, din hustru Sara ska föda dig en son. Du ska ge honom namnet Isak. Skratt. Kära vänner, min fru har bat häromdagen tillsammans på morgonen. Så plötsligt började vi bara skratta. Och det var inte det där att, aha, nu ska vi spela lite Toronto. Gode tid. Nej, det kom från hjärtat. Börja skratta mitt i elände, mitt i livets tomhet, meningslöshet, mitt i kampen, varför ser vi inte mer, mitt i allt vi lever i, så börjar vi bara skratta. Och vet ni vad, jag märkte att det skrattet var inte resultat av mina gärningar. Det var något annat, det var något som hade inget med mig att göra. Okej, okay? Så går vi vidare här. Gud säger, med honom ska jag upprätta mitt förbund. Med honom ska jag upprätta mitt förbund. Inte med din duktighet, präktighet och dina gärningar. Men det där sonen som du kommer att skratta när han föds. Och när du ser honom födas, då kommer du, Abraham, att inse en sak. Icke genom någon människans styrka, utan genom Herrens kraft. Nu vet jag att många av oss sitter här och tänker så här. Ni vet, Jesus visste vad de tänkte. Nu vet jag vad ni tänker, va? Oj, oj, oj. Nu hävdar man här något. Nej, nej, nej. Men jag bara tänker så här. Många av oss tänker så här då. Ja, men okej, stående, det här hör vi många gånger. Men vad betyder det? Ska vi sitta så här i kyrkan? Nej. Vi ska ge hjärnet. Men vi ska inte ge hjärnet för någon projekt. Vi ska inte ge hjärnet för någon mänsklig alternativ. Vi ska ge hjärnet till det som denna lilla flickan här som sitter ibland vid piano och det resten av sig. Men det som hon sa, vi ska ge hjärnet till att tillbe honom. Vi ska ge hjärnet att upphöja honom. Vi ska ge hjärnet att lyfta upp frälsningens bägare. Vi ska ge hjärnet att tillbe Jesus. Vi ska ge hjärnet för det. Men inte att försöka ordna något så att vi får något som Gud måste övertyga sig att det är så bra så att han måste välsigna det och att vi inte behöver något annat. Han säger nej, honom ska jag ha ett evigt förbund som ska gälla hans sed efter honom. Men angående Ismael har jag också hört din bön och jag ska välsigna honom och så vidare. Och då står det i vers 21, mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda och dig vid denna tid nästa år. Det enda Gud upprättar sitt förbund med, det är saker som han själv föder och inget annat. Amen. Okej. Vers 23. Jag hoppas ni får den bilden som jag ser här. Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemmafödda, och de som var köpta för pengar, all man, kön, och han omskar alla dem. Här går han vidare trots att Gud säger till honom att det inte är det förbundet som du nu med Ismael utan med en annan som inte är nu född. Men Abraham går vidare och han gör sitt och han tror fortfarande. Kanske kommer Gud att ändra sig. Vi gör ändå bra här. Han kanske välsignar Ismael. Okej, det är bra med Isak också, men kära Gud. Och vänner, så här luras Guds folk, så här luras vi in i ett gång på gång, fortsätta och göra vårt bästa och hoppas på att Gud välsignar medan Gud säger Hitta det som jag går in i förbund med. Stick till detta. Håll fast vid det. Och jag kommer att välsigna. Jag kommer att välsigna. Matteus 11, 28 och 29. Matteus 11, 28 och 29. Kom till mig. Det här är befallning. Vet ni vad? Det här är inte inbjudan. Jag såg i ordboken att det här är inte inbjudan. Det är inte erbjudande. Jesus säger, kom till mig. Han befaller. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Originaltexten säger så här. Kom till mig ni alla som är lastade med andlig ångest och ceremonier. Kom till mig alla ni som känner er lastade med andlig ångest och alla ceremonier som ni lever i, försöker uppfylla. Och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Vad är milt och ödmjukt hjärta i det här fallet? Jo, det kanske är att kunna erkänna Gud, även att vi kämpade i så många år, så böjer vi oss och säger, det var förgäves, du har något bättre. Så säger Jesus vidare, så ska ni finna vila för er själv. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jag vet inte, Malin, vill du sätta vid ett piano? Kan vi göra så här i slutet av gudstjänsten? Vi är syskon här, eller hur? Jag hoppas att under de här åren vi som umgås här och har gemenskap här har förstått att här gäller det inte att prestera, utan här gäller det att vara vänner och syskon. Kan hända du är här idag och känner dig sliten, trött och kanske lite missmodig och kanske börjar tappa tro på att Gud överhuvudtaget kommer att fullborda det som du bär inom dig. Tänk om vi fick be för varandra nu. Tänk om du bara sa, Herre, ta bort bördan från mig. Herre, ge mig på nytt tro. Herre, jag erkänner. Många Ismael har jag sysslat med. Och jag erkänner här att Hagar har insnärjat mig. Det var skönt, men det var inte det som du egentligen ville. Tänk, vet ni varför jag säger det här, vänner? Därför att jag tror att Gud är på gång att samla sitt folk kring brudgummen Jesus. Inget annat. Namnet Skogakyrkan kommer kanske att finnas i katalogen, telefonkatalogen. Men inför Gud finns den inte. Vem bryr sig om Skogakyrkan? Men det som Gud bryr sig om, det är en gemenskap där vi tror på att efter alla Ismaels, jag säger inte om oss här, men vi har också kanske sysslat med det. Jag tror Gud vill samla folk som kommer in i hans vila och som har tro efter alla Ismaels. Kom igen, min bror och syster. Efter Ismael. Han är inte färdig. Han har inte gett upp. Han vill röra vid dig och mig med sin ande. Med sitt liv. Och tända på en gnista igen. Av liv och tro. På att Guds verk kommer inte att misslyckas. Ska vi göra så? Om du orkar. Lite ologiskt att bjuda de som är trötta. Att stå upp. Men om du orkar att stå upp där du är, så stå upp där du är, inte i lovsången utan för förbön. Låt mig få bara avsluta med den här enkla kommentaren. En av våra barn, ni gissar säkert vem det är, men det spelar ingen roll. Han hade väldigt svårt att sitta stilla. Han satt i soffan och slog huvudet så här hela tiden. Och jag sa till honom, sitt stilla. Han sa, pappa, jag orkar inte sitta stilla. Hör nu, om man inte har orkat sitta stilla, hur har man orkat slå huvudet hela tiden i det där? Vännen min, Okej, jag vill inte försöka spela profetiskt, men det kanske är profetiskt vad jag säger nu. Kanske du vill sitta stilla, men någonstans djupt inom dig så har du den där, nej men jag kan inte, jag måste ändå göra något för här. I Jesaja 30 så står det skrivet, genom stillhet och förtrösten ska ni bli starka. Det där ordet stillhet betyder genom sysslolöshet. Utan att syssla med något, vad sysslolös är. Sysslolös, eller hur säger man, sysslolös. Förstå mig. På något sätt så upplever jag att Gud vill röra vid din botten idag. Ge upp. Du är inte mindre trogen om du ger upp. Det är precis där det kan börja på rätt sätt. Så, vi tar en stund och ber för varann. Stå där du är om du bör förbön. Och så när vi ber för varandra, syskon. Låt oss inte bara be snälla böner. Låt oss lyssna in och kanske be något som kan skära av förbindelse mellan Hagar och Ismael och vår själ och vår ande. Amen.